Ja, då var vi här igen då, Erik, på podcasten Lev ditt drömliv. Och vi är inte på E-gatan, Kungsgatan 4, utan vi har med oss en speciell gäst. Så att vi har varit tvungna att göra det via Zoom den här gången, Erik.
Det är, för så är det faktiskt. Men det är ju gött att man kan göra via Zoom. För det innebär att vi kan ha grymma gäster också. Och vi kan faktiskt sitta lite varstans. Så vi har haft gäster internationellt, överallt, lite överallt i hela världen. Så här. Och idag har vi gäst. Vem är det som vi har som gäst idag, tror jag. Så varmt välkommen, Jack. Du kan väl presentera dig själv lite grann. Så tar vi det därifrån bara.
Jajamän, tack så mycket. Ja, mitt namn är Jack Hermansson och jag är ju en professionell MMA-fighter. Jag är just nu rankad nummer 7 i världen. Fightas för den största organisationen UFC, Ultimate Fighting Championship.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bor just nu i Oslo, har gjort det i 13 år, kommer egentligen ifrån Uddevalla på västkusten. Så ja, det är väl mig i korta drag så.
Spännande, spännande. Och jag har ju kollat på dina matcher lite grann och sånt här. Och du har väl brottarbakgrund, är det inte så?
Jo, det stämmer. Så jag började att brottas när jag var 9 år gammal då i Uddevalla Atletklubb. Så då där resan började.
Så du har slaktat brorsan din då?
Ja, men han är inte så tokig själv alltså. Han är ju, har ju sin egen thaiboxningsklubb och lite såna grejer. Så att det är en del kampsport i familjen då.
Hur många syskon har du, Jack, då?
Ja, 5. 5
syskon. Wow! 5
syskon! Stor familj.
Ja, stor familj. Mycket kärlek. Så det är kul.
Och är det bröder eller är det systrar också, eller?
Ja, det är blandat, det är det. Så jag har 2 systrar och 3 bröder.
Kul. Och håller alla på med fighting eller kampsport eller MMA eller boxning eller brottning?
Nej, det är jag och en lillebror som är liksom helt kampsportsålda. Och så har vi provat att dra ner den tredje brorsan under uppväxten så här, men det var inte riktigt hans grej. Så, men jag och lillebror Rex då, vi är helt ja, kampsportsgalningar. Älskar kampsport.
Ja, vad fint. Jag har sett han en del på Instagram, Rex också faktiskt. Han är tatuerare också. Han gör väldigt fina tatueringar och fina bilder liksom.
Ja, jajamän. Tack så mycket. Ja, det stämmer det. Han har sin egen studio, Rex Tattoo i Uddevalla.
Mm. Bra där. Så om ni ska tatuera er, om ni bor i Uddevalla, så vet ni vart ni ska. Rex Tattoo.
Jajamän.
Ja, jag har en spontan fråga där då, Jack. Så här, träning och grejer, det är liksom, går det i familjen eller? Det går inte i familjen, eller så att den andra syskon gör andra idrotter eller liknande?
Nej, alltså vi har väl ingen direkt idrottsfamilj i grunden och så, men alla har väl hållit på med någon form av idrott någon gång. Systrarna, så har det varit gymnastik och dans. Bland oss bröder så har det varit lite kampsport och gym och sånt där då. Lite så, men ingen renodlad idrottsfamilj, och det är bara jag kanske som det är bara jag som lever av det i alla fall.
Mm. Ja. Men jag läste någonstans att du flaggar både för Norge och Sverige. Hur är det möjligt?
Ja, nej, men jag har känt det liksom när jag, alltså min MMA-karriär, den har liksom utgått ifrån Norge kan man säga. Jag har bott i Oslo under hela min MMA-karriär och representerat en norsk klubb och sådär då. Så att ja, jag kände att samtidigt så har jag mina rötter i Sverige, jag är ju svensk och så jag kände liksom att enda rätta när jag går ut där är att gå ut med dubbla flaggor då. Så jag bad UFC-folken att sy ihop en norsk och en svensk, så jag kör liksom double trouble när jag går ut där då. Och det har varit lite så blandade reaktioner på det, men jag kör min grej.
Jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är väldigt, tack, väldigt fint att du faktiskt uppskattar båda flaggorna. Liksom. Det är vackert. Ja. Så ni som har motsättningar emot dig, möt han i ringen istället.
Jajamän.
Jajamän. Ja, härligt. Men vad har du för mål nu då med karriären? Vad har du satt upp för egna mål då?
Alltså när jag började med kampsport så var det egentligen bara för att det var kul liksom. Jag hade älskat kampsport sedan jag var liten, kampsportfilmer, och det var liksom det coolaste som jag visste. Och så blev det ju brottning, och så småningom så upptäckte jag liksom MMA på internet och tänkte liksom bara det här är galna grejer liksom. Och när jag förstod liksom att det handlade om att se vem är den bästa kampsportsutövaren när så mycket som möjligt är tillåtet då. Och att liksom olika kampsporter från början mötte varandra och skulle se vem som var bäst, då kände jag liksom att nu har jag hittat min grej här. För det här, det undrar man alltid när man var liten liksom, vem vinner för en karateutövare möter en boxare, och du vet, så här, det var liksom de frågorna man hade. Och sen när jag liksom förstod att det var liksom en sport som hade utvecklats från den frågan, så förstod jag liksom att det här är min grej. Och när jag bara fick möjlighet till tränare från början, så var det liksom en stor grej för mig, och jag tyckte bara det var skitkul. Och sen så började jag laborera med tanken, ja, men nästa mål blir ju att börja tävla då. Och då var det liksom på amatörnivå, och då var det liksom bara, skulle vara en kul grej att gå en match, tänkte jag. Och sen så möter jag en kille i min första amatörmatch som har flera proffsmatcher och sådär, och så skulle det inte gå till idag, men det gjorde det på den tiden i alla fall. Och så vann jag den, och sen så fortsatte jag liksom att vinna. Och då började jag liksom att flytta fram målet hela tiden. Så det var alltid liksom små delmål. Och så tänkte jag, men nästa steg det blir ju att tävla, gå proffsmatcher då. Så det var nästa mål. Och efter det så höjde jag liksom och flyttade ribban upp och upp hela tiden. Och till slut så var det liksom bara, men nu ska jag satsa på det här. Och så småningom ville jag komma in i den största organisationen. Och det var UFC då. Klarade jag det målet, och nästa mål det var ju topp 15, så klarade jag det, och så var det topp 10, så klarade jag det, och sen så nu är jag rankad nummer 7, men jag var rankad jag tror 4 som bäst, så topp 5 var ju också ett mål då. Så nu har jag uppnått i stort sett allt som går, bortsett från att bli bäst i världen, så det är det som återstår nu liksom. Och så det är mitt slutgiltiga mål, är att bli bäst då. Så det är nästa.
Oh, vad fint. Tack för att du delar med dig. Väldigt bra. För vissa kan ju sätta sådär jättehöga mål. Jag ska bli, och sen bli världsmästare med en gång, och så tappar de gnistan liksom.
Precis. Och alltså, det är klart liksom, man kan ju ha det som ett sån långsiktigt, men där kan man nästan kalla det som en dröm va? Liksom, att det är väldigt, väldigt långt fram då. Och så här. Men man måste ju förstå att man måste ha realistiska små delmål under tiden. Och för annars så, man kan inte bara se 10 år fram i tid, utan man måste se vad har jag för mål för dagen, vad har jag för mål för veckan, månaden, året, och så jobbar vi oss framåt liksom.
Jack, att du sätter mål varje morgon, så här topp 3 mål eller dagen innan kanske till och med, och du gör ditt bästa för att faktiskt följa dem. Kanske inte för många mål, imorgon ska jag göra 35 grejer, utan det är kanske 3 eller någonting.
Ja, precis. Jo, men så alltså, från början så jobbar jag så lite sporadiskt bara, och det var egentligen bara liksom naturliga sättet att jobba på. Och jag tror jag tänkte mer långsiktigt från början, och nu har jag liksom kortat ner ännu mer och ger mig själv dagliga uppgifter och sånt där. Och det var egentligen när jag fick min mentala coach, min personliga mentala coach. Det var han som började sätta in mig på det tankesättet egentligen. Så han, alltså första mötet som jag hade med han, så började vi liksom att gå igenom alla delar av mitt liv. Liksom, ja, men hur var det förhållande, hur är liksom mat, sömn. Och så tog vi, liksom, delade vi upp träningen då, liksom, i styrka, kondition, explosivitet, striking, grappling, brottning. Så vi gjorde egentligen bara, hela mitt liv satte vi upp i kanske 30 olika kategorier. Och sen så satte jag betyg på dem. Mm. Och när jag hade satt betyg på dem, så frågade jag mig, okej, nu tar du 5 stycken av de här kategorierna som du tycker är viktigast att förbättra. För att du ska få bättre prestation i din idrott. Och så tog jag 5 av dem.
Och sen, vilka var de då?
Ja, det här var lite tag sedan, så jag minns inte det nu. Men jag kommer ihåg en grej var liksom min rörlighet till exempel. Då. Alltså rörlighet i kroppen. Jag är väldigt naturligt stel och sådär. Jag har inte den här flexibiliteten naturligt. Då. Det var en av sakerna då, som jag kanske gav mig själv liksom 2 av 5 eller något sånt där. Ja, då frågar han, okej, vad ska du göra för att kunna förbättra betyget på den här? Och då sa jag, alltså, får vi prata med någon som är duktig på rörlighet då? Han bara, ja, vem är bäst på rörlighet? Och så, ja, till slut så kontaktade jag då liksom en rörlighetscoach. Och så gick jag in och så satte jag liksom det som ett mål under en period. Och såg jag till att förbättra den här några hack. Så att jag fick upp betyget på det. Och sen gick jag vidare på nästa och så fortsatte jag göra så. Och hela tiden liksom, hela tiden liksom se till att jag växer och utvecklas då, så man inte liksom bara, för det är väldigt lätt att bara liksom dyka upp på träning varje dag och så tänker du att det sköter sig själv. Men om du verkligen sätter dig i riktiga mål då, så är det mycket större chans för att det händer grejer då. Och så nu har jag börjat tänka så efter att han lärde mig det.
Grymt.
Det är grymt bra. Men full fråga, kände du att du behövde en coach för att göra det? Eller hade du kunnat komma på det själv? Liksom? Ja, men de här 30 områdena, men skriver ner det och sådär.
Jag hade aldrig klarat av att sätta det i ett sånt system själv. Det tror jag inte. Och egentligen så var det inte... Jag gick inte till hand för att få den typen av hjälp. Utan jag hade problem med nervositet inför mina matcher och sånt. Och jag kände liksom att det blev ett så stort problem att... Nu måste jag ha hjälp med det här. Liksom. Jag klarar inte av nästan att hantera den här nervositeten efter att gå matcher. Och så därför gick jag till han. Och så började han och fråga mig om alla de här grejerna. Liksom. För jag tänkte så, nej, men vi kommer säkert att meditera och andningstekniker och såna här grejer. Det var det jag hade visualiserat. Nej, då ska han liksom bara se till att han ska förbättra så många delar i mitt liv. Så att jag liksom får ett helhetligt större självförtroende och känner mig mer välförberedd. Han säger att det är basen. Och sen så kan man jobba med avslappningsövningar och sånt också. Men han säger liksom att det viktigaste är de andra grejerna. Det är förberedelserna som jag gör för att jag ska känna att ja, men jag är så bra förberedd som jag kan bli inför den här uppgiften. Och det är basen för att ha självförtroende och prestera bra. Då.
Snyggt, snyggt. För det jag känner liknande. Liksom, folk, klienter kommer till mig. Liksom. De kommer för ett mål. Men sen efter coachingen, du vet, efter 3-4 gånger, så märker jag... Min föreställning var helt annorlunda. Jag kom för någonting annat och fått med mig så många andra
mycket
verktyg.
Mer.
Mycket mer. Känner du igen
absolut.
Det?
Ja, 100%. Alltså, det var precis så. Det var en sån ögonöppnare. Jag bara, det finns så mycket man kan jobba med. Så jag är otroligt tacksam över att jag tog det steget och fixade en mental coach också. Då. Så att, och, ja, jag kallar det liksom mental coach, men det är ju liksom en livscoach på många sätt kan man ju säga liksom, att han blev. Så,
Snyggt. Vad tänker du på, Erik? Jag ser att du tänker. Det ryker i öronen på dig.
Sorry innan idag. Liksom. Vi spelar i podd idag. Jag ser att jag tänker. Men det är nog mina ögon rör på sig på något sätt. Jag tänker hur lång tid. Jack, alltså du har ju liksom varit intresserad av idrott, träning och MMA väldigt länge då. Men hur länge har du jobbat med coach? Är det, och arbetat med sådana verktyg? Är det, snackar vi om 3 år liksom, eller du gjort det här 10 år, eller det har varit 1 år.
Ja, just den biten har varit ungefär 5 år skulle jag tro, ungefär.
Mm.
Ja, ungefär 5 år. Men jag hade behövt det långt tidigare. Men det är det där att ta steget och sådär. Och sen så är det också den ekonomiska biten. Tidigare i karriären så tjänar man inte så mycket pengar, och då väger man ju varenda krona liksom, vart man ska lägga det och sådär. Men det var liksom, jag kom in och i en del av karriären där jag kände liksom att nu får jag pröva det här liksom. Vad är det folk pratar om liksom, när man pratar om att skaffa en mental coach? För alla förstår ju det, att man behöver en kampsportstränare liksom, eller olika kampsportstränare i olika delarna och sådär. Men man har precis lika mycket att hämta på den mentala biten och livsstilsbiten och allt det där. Så jag rekommenderar alla som att man testar det. Sen så är det alltid svårt det där med vem ska man välja. Det finns säkert likadant där som i alla yrken liksom, duktigare och mindre duktiga coacher. Och sen så är det personlig dynamik och liksom hur funkar man ihop och allt det där då. Så det är viktigt att det stämmer också.
Helt rätt, helt rätt. Ja, det är fint att du öppnar upp dig så, för det är ju många som lyssnar liksom och till exempel det kostar mycket eller det kostar för lite eller är det verkligen värt det? Vad får jag? De flesta tänker, vad får jag ut av det? Coachen kan inte säga vad du får ut, utan det är ju individuellt liksom. Jag kan inte lova några garantier. Du måste ju göra jobbet, och du gör jobbet efterhands vad ni har kommit överens om.
Precis. Och det där var någonting som min coach också nämnde liksom, så att det är otroligt många som man har jobbat med, men det är liksom bara en liten andel som är duktiga på att följa upp på de grejerna som man pratar om då. Han ger dig en hemläxa, va? Och sen så är det ditt ansvar att ta tag i det. Och sen så har han, var han väldigt liksom, i början speciellt då, så var han på mig lite grann. Skickade mig ett sms på morgonen, vad är dagens mål då? Ja, då började jag en tankeprocess, vad är dagens mål egentligen? Och så skrev jag det till han. Och då så gick jag på träningen och så jobbade jag på det sen. Och så, där då. Så att ha någon att bolla med idéerna och sådär. Det sätter igång din egen tankeprocess också. Men det är sådär viktigt att man då tar sitt eget ansvar också. Att inte bara stannar i möterummet eller vart man nu är. Utan att man faktiskt ser till att göra hemläxan sen då. Så, och han har ju också sagt det till mig, att hans mål var ju att jag så småningom ska bli mer och mer självständig och kunna jobba med de här teknikerna själv. Så att i början så var vår uppföljning väldigt, väldigt tät. Men nu är den mer begränsad och oftast liksom tätare kanske i anslutning till matcher och sånt där.
Mm. Så som jag själv coachar, så blir det ju en gång i veckan typ i början. Sen blir det 2 gånger i månaden. Sen blir det en gång i månaden. Och sen blir det en gång i kvartalet typ.
Jajamän. Det är precis den utvecklingen där. Ja,
vad kul. Och om man säger så här då. Har du en hel stab runt dig? För vi hade ju ett avsnitt med Otto Wallin. Och han berättade. Han hade hur många gubbar runt omkring sig för att han skulle utvecklas. Hur har du det? Ja.
Jo, men det har jag med. Jag har liksom två boxningscoacher. En MMA-coach. En grappling-coach. Och sen så har jag då en osteopat som jag går till, och så har jag min mentala coach. Så att det är ett bra gäng runt där. Definitivt. Så många personer som är med då. Mm.
Vad fint. Och när kommer du gå nästa match då?
Nu har jag bokat 23 juli i London. Blir nästa match. Så att det är inte så i sommar då. Så det blir jäkligt kul.
Hur många matcher gör man per år ungefär i MMA?
Ja, i genomsnitt, speciellt med den här delen av karriären, så blir det inte många. Jag skulle säga 2 kanske är det vanliga i genomsnitt. Det mesta jag har gjort är väl 5 matcher på en 12-månadersperiod. Men nu när man har kommit upp högt upp i rankningen så finns det liksom nästan inga gubbar att ta av. Så man måste liksom vänta ut tiden lite och sådär. Så det är 1-2 per år blir det ungefär.
Mm. Ja, det var som Otto Wallin, han hade också 1 eller 2 per år liksom.
Ja, jajamän.
Och det här är ju jätteintressant. Vad är det du behöver förbättra nu då i din fighting då?
Ja, det som är, jag har ju absolut allra bäst. Om jag får ner folk på backen så har jag mitt toppgame, min ground and pound och mitt toppgame. Får jag matchen ner på mattan, då ökar min chans att vinna med otroligt många procent. Då, där är jag liksom vass då. Sen så handlar det om då för mig att kunna ta matchen dit. Och oftast så tänker man ju då, ja men då måste man träna mer på brottning, liksom nedtagningar och sånt där. Men i MMA då så handlar det om att kunna blanda in sin striking med brottningen så att motståndaren inte upptäcker när det där nivåskiftet kommer, när du liksom går in för den här nedtagningen då. Och smälta in det gamet och göra det oförutsägbart. Det är oftast det som ger en framgång när det gäller antal nedtagningar då i och hur lätt man kan få ner något. Så det är en sån timingfråga, och när det kommer till liksom timingbaserade saker så är det också en av de absolut svåraste sakerna att bli bättre på. För att alla andra grejer, om det är liksom bara tekniska detaljer, hur man liksom utför olika tekniker, det är ganska rakt fram. Men timing, det är nästan en känsla va? Och den är fruktansvärt svår att träna upp, och det känner jag liksom är, kan jag förbättra min timing, då kommer det ha stort utfall i min i mitt game då. Så det är det som jag har i huvudet och jobbar med.
Jag vet att du gjorde någon match mot en brottare i Göteborg.
Ja just det.
Hur gick det då?
Det gick inget bra.
Det var ju ditt game, sa du ju.
Ja, nej, men man måste skilja på de här grejerna, för att vi har ju liksom den stående fighting då, och den kan man också dela upp då. Man kan ta ren boxning och sen så har du thai-boxning, blandar in sparkar och slag och sådär. Och sen så har du då brottningen, och där har du rätt. Brottning är, det är ju min bakgrund, grekisk-romersk brottning då. Och det innebär, nu blir vi nördiga här, det blir komplicerat. Grekisk-romersk brottning, det som jag har som bakgrund då, det är alltså att få ner motståndaren. Man får bara ta från livet upp, så du får inte använda benen och sånt där då. Och sen så har du då fritidsbrottning, då får man använda benen också.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och sen så har du då jiu-jitsun eller grapplingen eller det som händer på själva marken då. Där jag är vassast. Och det jag gjorde i Göteborg, det var en freestyle-brottningsmatch. Så det handlar om själva nedtagningen då. Att få motståndaren ner i mattan. Men det som fortsätter när du väl har kommit på mattan, där jag är bäst. Ja, det var inte på mitt vassaste game liksom, men som min motståndare då, han hade fristilsbrottningsbakgrund, så jag gick egentligen in i hans bakgrund då och provade liksom och möta han där han är bäst. Men ja, så är det.
Men han är väl MMA-are också, eller?
100%, ja man. Han är MMA-fighter också.
Är ni samma viktklass då, eller?
Han fightas både i en lägre än mig och i min viktklass. Han går i två viktklasser. Så det är inte omöjligt att vi kan mötas i framtiden i MMA också. Vi har ju tränat också ihop och sådär, så det är inte omöjligt.
Nej, vad är han rankad som då?
Han är, ja, bra fråga, han mötte nummer 2 precis och slog han.
Wow.
bara för typ två veckor sedan eller sånt där. Så han är nog rankad typ där uppe, kanske topp 3 eller något sånt där i viktklassen under mig då, väldigt viktigt.
Snyggt, ja.
Jajamän.
Ja, men det är bra att du nördar ner det så, för det är viktigt för de som lyssnar, för vi har ingen riktig koll liksom, både jag och Erik liksom.
Ja, Nej, men det är ju liksom, man kan, MMA har ett stort djup och det kan vara, kan bli krångligt ibland, men jag prövar att förklara så bra jag kan.
Är det många inom MMA, förstår, de kommer från en annan bakgrund kanske. Alltså man håller på med brottning eller jag vet, karate eller vad som helst. Är det någon gren som sticker ut liksom? Att de som kommer in och de har bakgrund som boxning liksom, de tenderar att komma väldigt långt inom MMA.
Ja, det är brottarna då som kommer och som har liksom den utmärkelsen. Och jag tror att det har dels, ja, det är några saker då. Dels så är det bra om du är en duktig brottare, då kan du liksom med större då är det större chans att du klarar av att bestämma om matchen ska hållas stående eller på backen. Så det är en avgörande faktor. Men sen är det också att brottare generellt sett har en väldigt, väldigt bra fysik. Man är väldigt vältränad, brottning är hårt, det är tungt och du blir väldigt atletisk av det. Så att den typen av fysik som man får från brottningen är också väldigt överförbar i andra idrotter. Så jag tror att det kanske är den största anledningen till att det blir så. Jag tror att det är svårare för en boxare att lära sig brottas än vad det är för en brottare att lära sig boxas. Just på grund av den fysiska aspekten då, att den brottningsfysiken, den kräver liksom, det går nästan inte att börja med brottning. Under mina intervjuer, det som händer på backen, utan brottning, alltså nedtagningarna. Som vuxen så är det liksom kanske något av det absolut svårt man kan göra. Då, för att man bygger upp en fysik från barnsben som är väldigt svår att hämta in. Då.
Men BJJ, jag kommer ihåg på min tid, vet, det fanns de här, jag tror det var en tidning som hette Fighter eller någonting. Och då var det Gracie-familjen, det var ju BJJ som var det stora då.
Yes, precis. Och det är fortfarande en jättestor del av MMA, otroligt viktigt. Men det var ju på den tiden när MMA började då. Då var det ju inte, det fanns inte MMA, utan då fanns det bara olika kampsporter som möttes mot varandra. Och BJJ, brasiliansk jiu-jitsu då, för de som inte vet som hör då. Brasiliansk jiu-jitsu, det innebär ju att man har, på backen så har de liksom förfinat det där med olika lås och stryptag och grepp och sånt där då. Och när de hade liksom de här skillsen då som ingen annan hade, och liksom Gracie-familjen utvecklade den här sporten då. Och sen så gick de liksom bara, deras mål var att gå runt och utmana precis alla, liksom, de började i Brasilien då, varenda klubb, vart de bara gick och frågade, det finns ingen som klarar av att slå oss. Och så liksom utmanade de folk då, och sen så satte de upp det Ultimate Fighting Championships, UFC då, och sa att det finns ingen i världen som klarar av att slå oss med det här. Och det fanns det heller inte, så att stil för stil så är ju brasiliansk jiu-jitsu liksom den absolut bästa stilen. Men sen så börjar man att förstå att, ja men, om jag lär mig brasiliansk jiu-jitsu och blir ännu bättre stående och brottning, och sätter ihop det här, då blir jag en ännu bättre utövare än en som bara kan jiu-jitsu. Och det är det som ledde till dagens moderna MMA.
Snyggt. Man ser verkligen att du älskar det du pratar om.
Ja, absolut. Jo, men det är min passion, helt klart.
Det syns liksom, du bara lyser.
Ja. Ja, men det är alltid roligt att berätta liksom om det man älskar, absolut.
Men jag har noterat att du gillar någonting annat också.
Det stämmer, och det är fiske.
Jajamän!
Ja, jag älskar fiske. Fiske och naturen, det är liksom, alltså alla mina dagar går liksom, det är träning och liksom hela tiden träning. Och fiske är kanske den enda saken där jag klarar av att bara släppa allt annat. Alla liksom, all träning, allt det som händer liksom inne i stan och i vardagen och sånt, det är bara det som borta liksom. När jag är ute och fiskar så är jag liksom bara i naturen och tänker liksom på fisket och, ja men, hur ska jag bete mig här liksom, hur ska jag jobba för att få den här fisken och liksom, det är en typ av avkoppling för mig som jag inte kan få på något annat sätt. Så att, fiske är passion nummer två.
Ja, brukar du vara ute och tälta då också, eller hur gör du?
Ja, det där. Skulle jag, ofta så är det så att jag har ju oftast bara en vilodag i veckan. Och ibland när jag är ute och tältar så sover jag inte lika bra som jag är hemma i sängen, och då går det ut lite över sömnen och vet sådana här saker. Så jag får vara lite sparsam med det. Mm. Men jag älskar att vara ute och fiska, och jag gör det väldigt gärna. Men jag snålar in lite på det bara för att få den här optimala restitutionen inför nästa pass nästa dag. Då. Så att det går alltid, kampsporten kommer ju alltid först då. Men jag provar att få till ett par fiskepass varje månad, och så någon gång inemellan så blir det att sova ute också då.
Snyggt. Och har du någon partner eller relation och så nu, eller är du singel?
Nej, jag har flickvän, och vi har varit ihop, ja, det blir 10 år i juli här då, så
kul.
Det börjar bli ett tag.
Grattis!
Jajamän.
Vad fint.
Tack.
Och vad tycker hon om sin älskling står där inne i buren och håller på och kötta på? Hur tycker hon om det? Är hon orolig någon gång för dig?
Alltså, ja, det blir hon allt. Men samtidigt så har jag hållit på med det här så länge vi har känt varandra. Så att det har alltid varit liksom en del av vårt förhållande. Och så där, så att hon vet ju liksom att det är det jag gör, men självklart blir hon nervös och sådär. Men hon har alltid varit stöttande i när det kommer till idrotten och sådär. Så hon står bakom mig, helt klart.
Hur viktigt är det att ha stöttande människor runt omkring sig, tycker du?
Alltså, du måste ha det. Det är helt avgörande. Du kan inte ha... Alltså, jag har ju vänner och sådär som kanske inte liksom har samma sport hemifrån liksom, och det är tufft alltså. Du får inte gjort jobben, och då du går och liksom och oroar dig och sådär liksom. Du behöver support hemifrån och hjälp från dem du bryr dig om, och dina nära. Helt avgörande alltså för att man ska klara av att stå i det man gör. För att även om jag älskar idrott och älskar MMA, så är det stenhårt. Alltså varje dag, du är utmattad, du är trött, du har ont. Det är liksom, alltså det är stenhårt arbete. Och då måste du veta att folk står bak dig för att du ska orka och kämpa vidare.
Hur många år har man som MMA-are ungefär?
Idrottare generellt sett, det har liksom flyttats åldern, känns som. Bara, folk blir bara äldre och äldre och presterar i idrott. Och det har väl att göra med all kunskap man har och om kost och träning och sådär. Så att jag har planer om att ge mig före jag är 40. Men, och jag är 33 nu då. Så vi får se när det blir. Men, samtidigt så är det så många andra saker som spelar in. Liksom, hur nära är jag nära mitt mål, så kanske man fortsätter lite till och så där, och har man en bra inkomst så vill man kanske inte släppa den jag har alltid sett 38 så den här magiska kanske slutar då. Vi får se.
Vem är den bästa MMA-aren i världen just nu då, eller genom tiderna säger vi?
Tiderna så tycker jag att det är kanadensaren George St. Pierre, GSP som han kallar. Han är en briljant kampsportsutövare, och för mig så är han den bästa.
Vad hette han, sa du?
George St. Pierre.
George St. Pierre. Jag har en liten fråga där. Gå tillbaka 2 minuter i samtalet. Liksom en är lite nyfiken på hur ditt träningsvolym ser ut. För du nämnde att alltså, du kommer hem och är helt slutkörd. Liksom. Och den andra, nummer dos, är ju lite så här, om du har någon så här kostupplägg eller någonting. Och hur du tänker kring de bitarna. Så två flugor i en smäll, fråga typ.
Jajamän. När det kommer till träningsvolym. Jag tränar 11 pass i veckan i genomsnitt. Och då är det två dagen på vardagar och ett pass på helgen. Det är fördelat på 3 fysikpass och 8 kampsportspass. Och när det kommer till kost så, alltså för mig så är det nästan, det är en utmaning att få i sig tillräckligt med mat nästan. Mm. Så det viktiga för mig där är att egentligen bara äta varierat och tillräckligt, och speciellt då kolhydrater och protein. Det är otroligt viktigt att få i sig nog som idrottsutövare. Sen så gör liksom mängden mat jag äter och att jag äter varierat gör liksom att jag, alltså jag har alla näringsämnen och sånt är täckt. Det har jag liksom kollat upp med kosthållsrådgivare och sånt där. Så där ligger jag liksom, det ligger jag väldigt bra till. Så när det närmar sig match, då ska man gå ner i vikt. Och ja, då får jag professionell hjälp ja, när det ska liksom, när det närmar sig. Så att man får i sig det man behöver, men samtidigt går ner
i vikt. Har du någon sån här något särskilt du tar typ för att pika typ nötlever eller någonting? Någonting du bara, ja men det här är viktigt i min kosthållning bara för att optimera.
Ja, det är det. Alltså, till exempel då så kan det hända att jag måste förbereda en måltid på, alltså dagen innan träningen för att jag behöver någonting som är otroligt lättsmält och på morgonen, för jag börjar träna liksom klockan 9 och jag går upp klockan 7 och så ska jag få i mig tillräckligt och samtidigt så ska jag inte liksom få ont i magen eller behöva gå på toaletten under träningen och då måste jag liksom förbereda mig då. Så då är det, då äter jag oftast liksom alltså grötris som man gör liksom risgrynsgröt av. Det är liksom det är the magic shit, och så blandar man det liksom med proteinpulver. Och många tänker så här att ah, men fasen, för de tror liksom att ja ah, men är du idrottsutövare då äter du antagligen sallad liksom. och folk tänker liksom ah, men det det är liksom så här sallad och fibrer och grova grejer, det är det liksom folk ofta tänker då när du tänker liksom, ja, men det, för det är nyttigt och sådär, men för mig så handlar det om att få någonting som är så lätt upptagligt som möjligt innan träningen då, så att det är egentligen liksom alltså proteinpulver och ris som är min frukost, och sen mellan träningen då kan jag äta liksom, ja, men grovt bröd och ägg och saker som innehåller fett och för att få liksom den här kompletta näringsinnehållet då. Och även när jag äter middag och så, då är det liksom fullskaliga måltider liksom med kolhydratkälla och kött och sallad och allt det där. Men just liksom innan morgonträningen där så ska jag ha liksom någonting min kropp kan ta upp bara så fort som det bara går då. Och då går det i ris och proteinpulver.
Spännande.
Ja.
Skriv ner det.
Gjorde du det, Erik?
Ja, men det gjorde jag faktiskt. Jag tyckte det var intressant liksom. Lite kanske snabb energi, men också om det är ris. För om det är kallt, kanske lite resistent stärkelse. Det är ju bra för
ja, men det blir precis liksom. Som att det är nedkylt, precis.
Mm, mm. Så du är mer bra liksom, tänker jag så. Intressant.
Snyggt. Vad heter det? Vi tänkte vi skulle runda av lite för lyssnarna där. Vill du ge dem några extra tips om de vill göra någonting med sina liv? Vad har du för tips att ge till våra fantastiska lyssnare då, Jack?
Alltså jag tycker att det absolut viktigaste är att du skaffar dig själv en vardag som du trivs med. För att vi jobbar nästan hela våra liv. Alltså största delen av våra liv är vardagen. Inte semestern. Inte de där 3 veckorna om året. Så du ska inte leva för de 3 veckorna om året. Du ska leva för varje dag. Därför är det så otroligt viktigt att ha en vardag som du trivs med. Att ha positiva människor runt dig som du älskar. Och det är det som kommer liksom att förgylla ditt liv och göra att du mår bra. Och sen ska du sätta dig själv utmaningar och jobba för dem, för det känns bra och mästra saker och jobba för dina mål och uppnå dina mål. Men se till att du gör någonting som du trivs med. Det är liksom A och O för att vara lycklig, tror jag då.
Snyggt, det bra tycker där. Jag med. Det tycker vi bra. Alla.
Mycket värde.
Har du någonting du vill fråga innan vi avslutar, Erik?
Nej, nej. Jag gillar, eller en fråga. Ja, eller jo, det har jag visst.
Jajamän!
Jag har en fråga, Jack. Vår fråga är, som vi alltid givetvis frågar när vi har prominenta gäster i podden Lev ditt drömliv. Jack Hermansson, ja. Lever du ditt drömliv?
Ja, jag lever mitt drömliv. Om jag fick välja så finns det... Alltså, jag kunde välja vilket yrke jag vill i hela världen. Så hade jag valt yrket som jag har just nu. Så därför känner jag mig otroligt lyckligt lottad. Att jag, inte bara det, att jag vet vad jag verkligen vill göra. Och jag får lov till att göra det. Så jag hade inte bytt liksom min karriär med någonting. Det finns ingenting jag heller hade gjort. Så jag lever mitt drömliv.
Åh, vad fint! Vackert. Så fint! Mm. Bam! Så brutalt!
Bra grejer.
Fantastiskt. Och vi säger tack till alla fantastiska lyssnare. Och vill ni följa Jack Hermansson? Var kan man hitta Jack Hermansson någonstans då, Jack?
Man hittar han på Jack the Joker MMA på Instagram, Twitter och Facebook. Jag är mest på Instagram.
Snyggt. Har du ingen hemsida?
Jo, jackhermansson.com. Jag vet inte om den är uppdaterad på ett tag.
Du har riktigt tid. Du gör dina grejer som du ska göra. Så vi säger tack till alla fantastiska lyssnare. Ha det gott så länge. Hej!
Tusen tack. Ha det bra. Hej, hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.